En person som drunknar kan vara en väldigt, väldigt farlig person. Eftersom personen i sin nöd, i sin panik och rädsla som den upplever när den sväljer vatten, när den försöker med sin sista kraft att hålla sig över vattenytan, den kommer att försöka att klämma fast sig på allt och alla. Och därmed ökar också risken, eller finns risken, för varje person som kommer i den personens närhet till att själv drunkna. Även om personen kanske är dubbelt så stor, dubbelt så stark. När en människa befinner sig i en situation, i en nödsituation där det inte finns någon utväg längre, det är inte många ord som kommer ut längre. Det enda vi kan förvänta oss av en person som kämpar med att hålla sig ovanför vattenytan, det är ett desperat, ett intensivt rop om hjälp. Hjälp mig! Rädda mig! Annars dör jag. Vänta inte! Vänta inte en sekund! Jag behöver hjälp nu. Varje sekund som du dröjer kan vara för sent. Nu. Dröj inte. Skynda dig. Hjälp mig. Detta är ett rop som vi får höra i psalm 70. Och som ni vet så är psalmerna ordnade eller sammansatta i en specifik ordning. Det är ingen slump att psalm 70 är och står där den är. Boken Saltaren är uppdelad i fem olika böcker. Och vi befinner oss i den andra. Och snart när vi kommer till psalm 73 kommer vi till den tredje boken. Och om du kanske är väldigt bekant eller har ett väldigt bra minne, Så vet du kanske att det här är inte första gången David ber de här orden som vi har i psalm 70. Om du skulle kolla i psalm 40 och en del av verserna 14-18 skulle du nästan till hitta en identisk bön med bara minimala ändringar. Och dessutom har den väldigt många likheter med psalmen innan, psalm 69. Psalm 69 är, som Isak predikade från, är en ganska lång och utdragen bön egentligen och vädjan. Psalm 70 kan beskrivas som bara en kortare version av psalm 69. I båda psalmerna så hånas David, eller ytterst sett Messias, Kristus. Eller så ser vi i båda psalmerna att David eller Jesus då, ytterst sett, hånas och förföljs. Så David ber och ytterst sett så pekar det på Kristus. Så psalm 70 är en kort och intensiv version av psalm 69. Och om vi kollar i vers 1, och det är de verserna jag tänkte fokusera på, vers 1 och vers 6, där psalmisten ropar ut: Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Och vers 6: Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte. Det är ett rop om hjälp när livet krisar sig. När fienden får övertag, när det ser ut som att det inte finns någon utväg längre. När det känns som att man håller på att drunkna i allt som livet kastar mot en. Och det enda man kan få ut är ett rop till Herren. Så säger: Herre, dröj inte. Jag behöver hjälp nu. Nu och inte sen. Och det finns tider för olika böner. Det finns tid för utvecklade böner som ett uttryck för vår vädjan inför Gud. Vi fick höra det i förra veckans predikan. Att ibland kan det kännas torrt och vi rabblar bara ner våra böner. Men vi ser psalm 35 som Johnny gav som ett exempel, är att David förklarar, säger samma sak i sin bön, fast han säger det på 8 olika sätt. Att Gud ska strida mot hans fiender. Men det finns en tid där du inte har tid för en välutvecklad, välformulerad bön. Att säga till Gud att han ska skynda sig är inget som vi behöver vara rädd för eller skämmas för att säga till Gud. Att använda ett sådant språk ärar faktiskt Gud. Det är inte så att vi befaller Gud någonting här. Det är en vädjan. Om en person som drunknar ropar till badmästaren att hjälp, så är det ett erkännande att den här personen kan hjälpa mig, den kan rädda mig. Vi är tillåtna att använda sådant språk och vi ärar Gud med det. Psalm 70 ger oss grönt ljus för att säga till Gud, skynda dig nu, dröj inte. När vi befinner oss i andlig nöd eller fysisk nöd. Och vi ska få kolla på 4 situationer utifrån psalmen. När den troende bör eller använder sig av ett sådant språk. Och därefter ska vi också kolla på hur samma princip också kan användas för de som ännu inte tror. Och varför du bör göra det snarast. För det första, när vi upplever att Gud är långt borta. På ett sätt kan vi säga att det här är sammanhanget för hela den här psalmen. Genomsyrar hela psalmen. Gud upplevs vara långt borta. Guds härlighet som den tidigare har upplevts är inte lika tydlig. Det betyder inte att Gud inte längre är närvarande. Vi vet att Gud är allestädes närvarande. Han är inte bunden till en plats likt dig och mig. Vi kan inte dela på oss. Jag kan bara vara här. Jag kan inte vara i en annan kyrka och predika samtidigt. Vi är begränsade. Medan Gud inte är begränsad. Han är ande. Han är överallt. Det finns ingen plats där han inte är. Oavsett om det är himmel, jord eller om det är till och med dödsriket. Gud är där med sin hela och fulla närvaro. Det betyder dock inte att Gud verkar på samma sätt i samma utsträckning på alla platser. Eller att han inte skulle kunna dra undan sin ande för ett tag. Under Noas tid sa Gud, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid. Det kan komma tider och platser, perioder där Gud säger, det räcker. Min ande kommer inte längre vädja med er. Inga fler argument, inga fler debatter. Inga fler överbevisningar. Vi kan hålla predikningar som är bibliska, som är sunda. Men ändå vara fullständigt kraftlösa. Svaga utan verkan. Om Gud drar undan eller drar tillbaka sin ande, kommer det vara kraftlös. Omvändelse kommer vara sällsynta. Och problem med både familj, församlingen och samhället kommer bara att tillta. När vi upplever att Gud drar tillbaka sin härlighet, kan att han gradvis tycks dra sig undan, så är det en tid för oss att be till Gud och ropa och vädja med honom. Herre, skynda dig. Skynda tillbaka. Och dröj inte, Herre. Det är ingen tid att ge upp. Eller att bli bittra eller förtvivlade. Eller kanske till och med arga på Gud. Vi bör inte tänka att det här är ett evigt tillstånd. Istället är det en tid för att lyfta vår röst till Herren. Som hör alla våra böner, alla våra rop. Herre, skynda till vår hjälp. Och dröj inte. Befria oss från det här elände. Visa dig, kom till oss, dra oss nära dig. Kom, Fader, med din härlighet. För syndare till omvändelse. Låt det bli en väckelse i det här landet. Dröj inte. För det andra, när fiender blir starka. Vers 3 och 4 säger: låt dem som vill ta mitt liv få skam och vanära. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem vända om i sin skam, det som säger haha. Varför ber han på det här sättet? Varför ber han att de ska vika tillbaka och blygas? För att motsatsen är fallet. Det finns personer som vill skada honom, som önskar honom olycka. Som vill ta hans liv och se honom besegrad. Fiender som hånar honom och säger haha. Och de verkar ha fått ett visst övertag här, för de är väldigt modiga. De vågar att förnedra honom och håna honom. Det gör inte det om du är ett underläge. Så han ber, Herre, dröj inte. Jag har inte tid. Fienden bygger sin position och befria mig genast härifrån. Samma är det om vi kollar på vår värld idag. På våra egna liv så kan vi inte annat än att se att fiender reser sig. Människor som sätter sig emot Guds rike, som hatar Gud och hans församling. Kristna som förföljs runt om i världen. Och vissa får till och med lida döden. Jag läste att det var ungefär 380 miljoner kristna som förföljs och diskrimineras för sin tro. Runt om i världen. Som blir förföljda. Och vi ber för dem här. På våra eftermiddagsgudstjänster. Och vi ber för uthållighet i deras förföljelse. Men låt oss också påminnas om att psalm 70 ger oss tillåtelse att säga till Gud: Fader, skynda dig. Vänta inte. Dröj inte. Men det är inte bara andra länder som vi kan se hur fiender reser sig. Även vi kan känna hur fiender blir starka på nära håll. Vi lever i ett samhälle där man kan skapa ett klimat där kristen tro ibland framställs som fånigt, irrationellt. Liksom, hur kan du tro på en gud, att det finns en gud, och man berömmer sig av vetenskapen, liksom, som om de nödvändigtvis stod emot varandra, vilket de inte gör. Eller så framställs kristna som farliga eller hotfulla mot grupper i samhället. Eller att man normaliserar synd som går rakt emot Guds ord. Framförallt sexuell synd i vår tid. Eller man mördar tusentals bebisar innan de har fått smakat på livets luft. Och man berömmer de personerna och kallar dem modiga för att de gör det. Det finns fiender till Guds församling som vill se församlingen nedtrampad och krossad. Och det är en tid för oss att säga till Gud: Fader, jag klarar inte en år till av det här. Inte en månad till, inte en dag till. Så därför ber vi i helhjärtat och i sanning: Herre, dröj inte. Eller så har du kanske upplevt det själv i din egen omgivning. Vi är trasiga människor i en trasig värld. Och det är lidande efter lidande. Allt är inte som det ska. Du kanske lider fysiskt eller psykiskt. Eller går igenom svåra omständigheter. Eller så stämmer flera saker av de här in på dig. Och folk kan säga, om det är släktingar, vänner: vart är din Gud? Det verkar som att hela den här kristna grejen inte funkar för dig. De hånar dig. Vänner, det är en god tid att vända sig till Gud och säga: Herre, dröj inte. För det tredje, när kristna blir svaga. Se på vers 5 där psalmisten säger: Låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Låt de som älskar din frälsning alltid få säga: Gud är stor. Varför ber han det? Återigen, han ser motsatsen till det. Han ser sig om och upptäcker att Guds folk, hans församling, inte jublar och glädjer sig i sin Gud. Nej, de är upptagna med så mycket annat. Allt förutom Gud. Han ser dem svaga, de är rädda, de hånas, de blir förödmjukade. Han ser hur troende långsamt sjunker ner och böjer sig inför världen. De har inte kraften att stå emot eller stå upp och tala när de bör tala. Det finns en större fruktan för människor än för Gud. De gläder sig inte i Herrens frälsning. Så deras längtan att andra människor ska erfara den försvinner också. Han ser på församlingen, han ser på sig själv och han säger: Herre, skynda dig. De kristna är svaga. De är bedrövade, de är nedtystna och håller på att sjunka. Även där, det är av största vikt för oss att i en sån tid ropa och kalla på Gud och värde inför honom. Fader, dröj inte en sekund. Ändra den här situationen. Låt de kristna få säga att Gud är stor. Låt dem resa sig och stå emot sina fiender. För det fjärde, vi ser vår egen svaghet och fattigdom. Psalmisten tittar inte bara på alla andra runt omkring sig och ser deras brister eller tillstånd, utan han ser också till sig själv. Han ser sin egen svaghet, sin egen fattigdom, sin egen modlöshet. Han ser att han också har sjunkit ner. Och det är, visst är det en bra insikt. Han ser sitt eget tillstånd, sina egna behov av Gud. Att Gud kommer till hans frälsning. Även vi har gått i att se vår andlig svaghet och fattigdom. Inte för att svaghet och fattigdom är ett slut i sig själv. Tanken är, liksom visst, att det ska föda eller leda oss till bön. När vi inser tillståndet vi befinner oss i, likt en person som är på väg att drunkna, ja, då ropar vi på hjälp, på snar hjälp. Matthew Henry sa: vår fattigdom och vår nöd är goda skäl att vädja till en Gud i bön som är oändlig barmhärtig. Det är ingen tid att rulla ihop sig och ge upp. Nej, när vi möter andlig kris i församlingen, i våra egna liv, då säger vi till Gud: det är dags. Herre, skynda dig, kom snabbt till min hjälp. Och dröj inte. Och det är ett häpnadsväckande språk. David använder ett språk här som vi kan vara väldigt rädda för att använda. Jag har upprepat de här orden många gånger med att: herre, dröj inte. Det han säger är: gå inte långsamt fram här. Jag vill se snabbhet. Jag vill se att du skyndar dig. Jag vill se en känsla av brådska här. Och han talar till Gud. Det är anmärkningsvärt. I tider av kris får vi som troende vädja till Gud att skynda sig till vår hjälp. Vi syndare till en allsmäktig Gud. Och det kan vara ovant att be de här orden. Men så många gånger så hindrar vi oss själva från att faktiskt be där vi borde be. Ibland kan det vara vår egen fromhet. Vi vill be korrekta böner. Så vi ber där vi tror att Gud vill höra av oss. Istället för att be utifrån den situationen där vi befinner oss i. Om du är rädd och har panik, så säg det till Gud. Be det inte som om du inte hade rädsla och ingen panik. Börja inte någonstans där du inte är. Be utifrån där du befinner dig. Gud vill höra dig där du är just nu. Likt psalmisten. Han ber utifrån där han är. Gud vill ha ärliga böner av oss. Så hindra inte dig själv. Och lägg fram dig inför Gud. Och låt honom också hjälpa dig ifall det behövs. Och det betyder inte att vi nödvändigtvis alltid ber korrekt. Så vi behöver också vara beredda att Gud korrigerar våra böner. Om du är rädd och säger: herre, dröj inte. Jag klarar inte en sekund till. Så ibland kommer kanske inte Gud direkt. Han lär dig någonting, att det kanske inte var lika allvarligt som du trodde att det var. Gud vill ha ärliga böner av oss från den situationen vi befinner oss i. Vi har sett utifrån fyra situationer i salmen hur de kristna, eller de troende, bör be till Gud och skynda sig och inte dröja. Men det är inte bara en kristna som kan ha nytta av den här bönen. Det är även de otroende, de som inte tror än. Eller bättre sagt, det kommer tre argument till varför du bör vädja till Gud och ropa till Gud och säga, dröj inte. Vi är vana att höra Gud tala till människor genom sitt ord och höra hur han manar människor till att skynda sig. I andra Korinthierbrevet 2, kapitel 6, så säger Gud, och det är Paulus som skriver och citerar salten också, att som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Nu. Eller om vi tänker på Jesus egna ord som säger, fly den kommande vredesdomen i Matteus 3. Eller hur han talar i Matteus 7 om att hur de ska sträva att ta in sig i den trånga porten. Eller när han säger till lärjungarna i en scen i Lukas 17 när han talar till dem om andliga ting. Han säger, kom ihåg Lots fru. Gud manar oss flera gånger att skynda oss. Och dessa varningar kräver ett gensvar av oss. Och vilket bättre svar hade passat än att säga, Herre, skynda dig till min räddning. Om ni inte har gjort det än, första anledningen, döden. Döden kommer dag för dag närmare. Och varje person. Och det finns det något större andligt behov än att bli räddad från döden. Att möta döden utan Kristus är en fruktansvärd sak. Om ni inte sätter ditt hopp till honom som har kommit och besegrat döden, som har uppstått från de döda, då finns det inget hopp. En själ utan Kristus är i en fruktansvärd kris. Och lösningen är inte att bara tona ner, skruva ner volymen på, eller ignorera vårt samvete när vi konfronteras med döden. Som vårt samhälle som vi lever i är så bra på att göra. Vi täcker över allting som skulle kunna oroa vårt samvete. Vi talar inte längre om de här meningsfulla, viktigaste frågorna. Eller så talar vi skämtsamt om dem. Men hur ska någon kunna ropa till Gud, Herre, dröj inte, om de inte är medvetna om sitt tillstånd, om att döden dag för dag kommer närmare? Döden är den mest demokratiska institutionen som finns i vår värld. Den behandlar alla lika. En människa, en död. Den favoriserar ingen. Det finns ingen åldersgräns här. Kultur spelar ingen roll. Det är ingen skillnad om du är man eller kvinna. För varje person finns det en död. Om du är rik, fattig, ung, gammal, kung eller tiggare, utbildad eller outbildad, vis eller en dåre. Döden gäller alla. Så ropa till Gud, kom! Kom till min räddning, Herre, skynda till min hjälp. Ännu en anledning är att ditt hjärta blir hårdare och hårdare för varje dag som den fortsätter i otro. En trädgård som du inte tar hand om utan lämnar åt sig själv kommer till slut likna en djungel. som du knappt kan ta dig in i. Likadant är det med, eller på liknande sätt är det med vårt hjärta som lämnas åt synden. Ett hjärta som blir hårt som sten om man aldrig rör det. Om du aldrig ber till Gud, ge mig ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött som är renat i Kristi blod. Annars, ditt hjärta kommer endast bli hårdare och hårdare. Svårare och svårare att omvända sig. Synden gräver sig djupare och djupare in i hjärtat på dig. Skuld och skam kommer bara göra svårare och en större barriär mellan själen och Gud. Som blir allt svårare att övervinna. Så vi ber till Gud att han må skynda oss, må skynda sig. Mjuka upp mitt hjärta och skänk mig ett nytt. Idag, nu, dröj inte. Inte imorgon, inte snart. Det finns ingen dygd i att vänta här. Den tredje och sista anledningen innan vi går in för att landa det här planet. Gud har varit tålmodig med dig. Men varje synd ökar hans vrede mot. Med varje synd ökar hans vrede mot syndaren. Varje synd blir som en droppe bensin på elden. Eller en droppe är väl för lite. Vårt hjärta är en källa av ondska som bara öser fram synd. Varje predikan som ignoreras kommer att hållas emot den. Varje varning som ditt samvete ger dig kommer att hållas emot dig. Om inte Kristus kommer försvara dig inför Herren, inför Fadern, så kommer ingen annan kunna göra. Så vädja till Gud och säg, Herre, dröj inte. Fräls mig. Se på Kristus och kasta dig på honom om du inte har gjort det ännu. Herre, dröj inte. Är till användning för de troende, men även om de otroende. Herre, dröj inte. Låt oss be denna bön. Låt oss be.